Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Så!
Halloj!
Herren förstör Sodom och Gomorra.
Ja, nu är det grejer här.
Gruesome chapter. Mm,
precis, precis.
Ja. Kapitel 19 är det då.
Ja, och bara för att sätta i sitt sammanhang, för det här knyter ju an till det som vi pratade om förra gången.
Mm.
Och det är just att det här, Abraham och Sara fick ju besök.
Ja.
Av de här änglarna.
Av män.
Ja, ja. Precis, av män.
Ja.
Med ett gudomligt budskap.
Ja.
Som sen liksom försvinner ur bilden, så att det finns mycket liksom, det är tydligt att de är inte vanliga män.
Nej.
Men sen så har vi den här dialogen mellan, först monologen där Gud säger att jag ska dela med mig av mina planer till Abraham.
Ja.
För att han ska ta ställning. För jag vill ju att han ska vara en man av rättvisa och ha en moralisk kompass.
Precis.
Och sen så säger Gud att jag ska förstöra Sodom och Gomorra. För ondskan därifrån är så stor.
Ja. Klagoropet därifrån är så högt.
Klagoropet.
Ja. Det här spännande formuleringen där.
Ja, och vad skulle det kunna betyda då?
Vetskapen om att du har gjort fel. Men att inte kunna säga det. Det är så här själens protest mot ens onda gärningar.
Mm.
Jag bara spånar lite nu här, men det är så jag läser det i alla fall.
Och det finns, alltså, jag tänker också klagoropen, alltså vetskapen om att man gjort fel. Kommer det från förövarna?
Ja. Det var det jag menade. Precis. Det är inte offrens klagrop.
Okej.
Ja.
Precis. Är det någon sorts ett undermedvetet,
ja, precis,
stön?
Ja.
Rop.
Det som bara Gud kan höra.
Aha. Ja. Okej. Ja. För jag läser det tvärtom. Att det handlar om att förövarna ser liksom, de ser inte sina egna brister.
Mm.
Inte i alla fall kollektivt, kanske individuellt, när de liksom nattens mörkaste timme så gnager samvetet, kan man ju hoppas, men sen är frågan som kommer upp i det här kapitlet om hur moralisk är individen i ett omoraliskt sammanhang.
Ja, precis
som vi kommer till, men just så vi ska se det här klagoropet och kanske identifiera vem det tillhör.
Jag tror att jag läste en kurs, psykologikursen, och jag har läst otroligt många så här populärpsykologiska böcker från 80, 90, 00 och 10-talet.
Mm.
Och det är nog därifrån nu jag har den här idén ganska mycket. Det här jag ser det som, ja, precis, det är förövarnas klagorop.
Så vi kommer till det, men bara för att koppla ihop de här kapitlerna så slutar det med att Abraham prutar ner till, finns det 10 goda människor i staden? Så de pratar man om, Gomorra verkar komma liksom, som förordrar liksom.
Ja.
Men allting spelar sig i Sodom. Men finns det 10 goda människor eller män i staden, tänker du fortfarande förstöra den? Och Gud säger nej, hittar vi 10 goda människor så har vi någonting att jobba med.
Ja.
Då kan vi kanske rädda staden och alla andra i stan får skonas för dessa 10 skull. Skulle vi hitta dem? Så nu så har vi en fact-finding mission, om vi kallar för det. Där, för Gud har ju lovat, okej, vi ska kolla upp det här. Så Gud kanske vet vad svaret är, men gör det här formaliens skull, för proceduren, för att rättvisa när det skippas måste gå efter en viss standard av bevis, om man vill. Även ja. Gud kanske.
Precis.
Och Gud vill ju, det här är ju också, vi ska se det här som verkligen i ljuset av att Gud tränar upp Abraham för att genom Abraham ska rättvisan, ska etiken manifesteras i världen.
Mm.
Så hur kan Abraham förväntas anta den rollen och kunna stå för en sorts linje om vi inte, så att säga, går, löper hela linan ut och verkligen försäkrar oss om att det finns eller inte finns 10 goda människor i staden. Så det är intressant, den allvetande guden, om vi vill se Gud så, vilket jag är skeptisk till från början, men att Gud tar den här proceduren för sig själv eller för Abrahams skull. Så där har vi de två änglarna, och det är liksom Gud är kvar med Abraham, och vi har 3 stycken, va, och en av dem kan läsas som att det är Gud själv.
Herren.
För vi hade ju i början av förra kapitlet att Gud kom på besök till Abraham. Och sen helt plötsligt så är det 3 stycken.
Ja.
Så här kanske Gud stannar kvar med Abraham. Och de resterande 2 manifestationerna av det gudomliga änglarna. Nu kallas de ju också för
änglar. Nu kallas de änglar, ja. För det står männen i kapitel 18.
Mm.
Och sen kapitel 19. Jag läser hur det börjar.
Ja, gör det.
På kvällen kom de 2 änglarna fram till Sodom. Lot satt vid stadsporten, och när han såg dem reste han sig och gick fram till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken. Jag är er tjänare, sa han. Ta in hos mig över natten så får ni tvätta av era fötter, sen kan ni fortsätta er färd imorgon bitti. De svarade, nej, vi övernattar här ute. Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där lagade han en festmåltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt.
Ja.
Jag stoppar där. Yes.
Så här är mycket att packa upp.
Verkligen. De är änglar, och det här stadsporten, här har jag antecknat för några år sedan. Ett forum, affärer, torg, styrelse, kommunfullmäktige.
Alltså?
Ja, jag tror det är från präst som har berättat detta. Att det var ungefär som man såg det, stadsporten.
Ja, det var där
som... Varför ska man annars sitta vid... Liksom, det kan ju inte bara vara liksom ingången till staden.
Eller? Nej, precis. Och här är det ju intressant för att... Så Lot sitter i stadsporten, och i många... sammanhang i det bibliska samhället. Så i stadsporten, det är där man har rättegång, det är där man har domstol, det är där man löser tvister.
Ja.
Så och vi har det här i många sammanhang, att gå till stadsporten och se rättvisan, eller se hur rättvisan förvrängs, eller vad nu är. Men stadsporten är liksom lika med domstol, kan man säga.
Ja. För precis, om man tänker Jerusalem, där jag har varit, så finns det ju flera stadsportar. Men det är ju inte alls samma sak. Det är en sån här ingången till gamla stan.
Ja.
Det är inte den bilden man ska ha.
Murarna runt stan var ju till för att skydda.
Ja.
Hålla inne och hålla ute.
Ja, men det är den här Jaffa Gate. Och det är ju liksom den här öppningen i muren där. Det låter ju som att det är det som är en stadsport. Men det är
precis. Så portarna var ju också försvar. Och, det var där man hade liksom den vad ska man säga, den kollektiva makten.
Mm.
Om man vill. Om det var kungarna eller militären eller vad det nu, vilka nu som bestämde. Där fanns auktoritet.
Vid portarna?
Ja, och det kan ju också ses på när jag tänker efter, så finns det mycket symbolik i liksom att det är, om vi tänker oss ett samhälle som kännetecknas av en viss mentalitet, en viss koncept av rättvisa och hur samhället ska bedrivas, så är frågan var gränserna går.
Ja.
Och det är precis vid gränsen från det inre till det yttre,
det.
Som vi behöver liksom, den starkaste där, gränsdragningen.
Precis, det är där vi måste definiera vilket är på insidan och vilket är på utsidan.
Ja, så på något sätt att sitta i stadsporten är att dra gränser.
Mm.
Och säga att det här är vad som är vårt samhälle och det här är inte vad som är vårt samhälle. Så det är både konceptuellt och fysiskt en viktig punkt.
Änglarna.
Och där sitter Lot.
Ja.
Och Lot...
Han har en viktig position i det här samhället då. Eller?
Ja, det är en intressant fråga. För att vi kommer se sen att hans position i samhället ifrågasätts av de andra. Och var kom Lot ifrån?
Mm, han kommer inte därifrån.
Nej,
han har flyttat in. Ja.
Han kom ju med Abraham
ja.
till Kanaan från Babylon.
Mm.
Så han är utlänning.
Mm.
Och då sitter han vid stadsporten.
Ja.
Så han tänker sig, försöker han etablera sig som en del av samhället genom att vara dess domare?
Mm.
Försöker han lära folk någonting?
Ja.
Försöker han stå för rättvisa i ett samhälle där inte rättvisa finns?
Mm.
Så han väljer att sätta sig där. Det är ingen som har sagt sitt vid stadsporten nu.
Mm,
han sitter där och genom att han sitter där så är han i en position att se vem som kommer in och ut i det här stan. Så när han får se dem, så fort han får se dem,
så ser, vet han att jag är er tjänare.
Ja, och det här är ju en formalitet. Det är liksom att säga liksom, ska farbror upp på bussen?
Ja.
Du är inte min fars bror. Mm. Men om man pratar med en äldre man så säger man liksom farbror.
Mm.
I alla fall förr i tiden gjorde man det. Men det är liksom att jag är din tjänare. Det är liksom, jag är här för att hjälpa. Jag är väldigt sinnad.
Behöver du hjälp för någonting?
Ja, precis. Så han hoppar upp så fort han ser dem och kallar på dem och bugar sig för dem.
Ända ner till ansiktet mot marken.
Ja, så väldigt djupt. Han går väldigt långt, liksom. Wow!
Ja.
Och där kan vi ju se en viss, ett visst släktdrag.
Ja, och så kanske han statuerar exempel för barbarerna.
Kanske det.
Vem vet?
Men hans farbror gjorde precis likadant i förra kapitlet. Mm. Så fort han fick se från sitt tält där han satt och tittade ut. Så ser han tre änglar komma och han springer ut och han bugar sig. Mm. Och han säger, kom, låt mig gästa er.
Just det,
så vi har en väldigt skarp, en tydlig jämförelse då.
Mm.
Men...
Nej, det vill de inte.
Det vill de inte. Och vad säger han för, men innan vi, vad säger han först? Han säger på svenska.
Jag är er tjänare. Ta in hos mig över natten så får ni tvätta av era fötter. Sen kan ni fortsätta er färd imorgon bitti.
Ja, och det är inte riktigt tydligt nog i den här svenska översättningen som du läser. För jag tycker man missar någonting.
Mm.
För att han sa, det finns en viss stress i hans röst. Det finns en viss att han liksom har lite bråttom. För det står faktiskt att ta härberget, eller att ni kan stanna hos mig ikväll och sen så kan ni fort tidigt imorgon resa vidare. Jag badar era fötter, liksom, det är det man ska göra med resande.
Ja.
Liksom verkligen visa en otrolig gästvänlighet och närhet.
Ja, de är trött i sina fötter och har gått långt.
Ja, och sen vet man också om man har gått runt som du har gjort i Israel.
Mm.
När det är varmt och man har sandaler på sig så stinker de.
Mm. Precis.
Fötterna stinker ofta mer med sandaler än om man har skor på sig nästan.
Mm.
Och så det finns något extra där att bada fötter, att tvätta fötterna in så här extra. Och att ni kan lämna tidigt.
Och det är kväll också ju.
Ja, det är kväll så det börjar bli mörkt.
Mm.
Och jag får nästan en sån här typ vampyrkänsla.
Mm. Va?
Att han vet att
don't
på natten,
out.
Don't be out in the night. Ja, precis. You don't want to be out there. Och de bara, nej, vi fixar sig det. Vi kampar här på liksom i mitten av stan. Det är lugnt. Här på, liksom, på torget. Lite allmansrättsstug kanske lite för synligt, men, men vadå, vi kampar i det offentliga, det är lugnt. Och så tredje versen, va?
Men han bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem.
Så vi ser där, va? Han ger inte upp.
Nej.
Han, he won't take no for an answer, som man säger, va? Men så, ni vill verkligen, tro mig, ni vill inte vara ute i det här, i den här natten. Kom med hem. Så, och han gör det här offentligt också, så folk ser ju.
Mm.
It's making a scene.
Ja.
Han gör det. Han försöker få hem de här och alla bara liksom går förbi och så. Vad håller han på med? Utlänningen liksom. Vad är hans agenda med att ta in de här två? Okej. Okay. Så och sen så är det väldigt intressant. De tog härbärget och
lagade en festmåltid.
En festmåltid?
Mm.
Vilket är en möjlig översättning. Men det står att Vajas Lahem, han gjorde åt dem mishte.
Mm.
Och mishte betyder dricka.
Jaha.
Så han fixade lite dricka. Ett sup.
Ja.
Och sen umatsat.
Ja, osyrat bröd.
Osyrat bröd?
Ja.
Vilket är liksom, varför bjuda på knäckebröd när man kan bjuda på liksom en baguette?
Ja.
Liksom
eller lamm som de brukar bjuda på.
Abraham bröd på, ja. De var ju mitt i stan så han kanske inte hade en flockdjur omkring sig, vem vet. Men,
ja,
men han,
i källan.
Men han fixar, alltså osyrat bröd går ju snabbt.
Mm.
Man tillagar det. Man låter inte det jäsa.
Mm.
Och sen så ger han dem liksom någonting alkoholhaltigt, låter det som.
Mm.
Och vad blir resultatet på en människa? Nu är det här inte människor, men vad är resultatet på en människa om man ger dem...
Man är inte så stabil.
Man är inte så stabil och det är kväll.
Ja.
Så här får du en nightcap,
ja,
och lite knäckebröd,
ja,
och några crackers och
däcka dem,
ja. Att liksom, okej, okay, snabbt till säng,
ja.
Få undan er så fort som möjligt.
Ja.
Han är väldigt stressad.
Mm.
Han känner liksom att någonting är på gång här.
Mm.
Han vet att någonting kommer vara på gång. Redan innan verkar det som.
Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden. Männen i Sodom och omringade huset, både unga och gamla, alla utan undantag.
Mm, och det betonas här,
ja,
va? Varenda person i staden, eller männen.
Det var i alla fall inte 10 som inte kom, kan
nej,
man komma ihåg.
Nej, ja, precis.
Ja.
Här har vi det beviset som behövs för att försegla Sodoms öde. Alla samlas kring huset, både unga och gamla, så det har liksom gått rykte väldigt snabbt. När alla såg honom på torget försöka få hem de här två. De har inte ens hunnit gå och lägga sig, även fast han försöker supa dem fulla och ge dem lite mat.
Och det jättesnabba brödet som du kan bara ha gått en väldigt kort stund,
ja,
12 minuter.
Precis,
ja.
De har inte ens haft tid att lägga sig och det är också precis... när kvällen, liksom solen går ner, eller hur?
Mm.
Och då så omringar de huset. Och vad säger de?
De ropade till Lot. Var är männen som kom till dig ikväll? Skicka ut dem till oss, vi ska ligga med dem.
Ja, och här så används det bibliska ordet att känna dem.
Ja.
Men det är ingen fråga om att det är ett sexuellt... sexuellt sammanhang. Så de säger vad är liksom grejen att de, vad är de männen som har kommit till dig i natt? de hör inte hit. Du skyddar dem, men på något sätt så har han överträtt reglerna för hur man ska göra med främmande.
Man ska ligga med dem. Och Lott försöker förhindra detta normala beteende.
Ja, och han är ju främmande.
Ja.
Han är ju främmande. Han kom ju till stan som en utlänning. Men vi har ingen... Han kanske vet. För han har själv genomgått den här nollningen. Om man vill kalla det för det. Om du vill ha inträde till stan så måste vi liksom känna på dig först. Eller så kan man ju se det som att en skillnad mellan hans inträde till stan och de här två männen, som är två innarna, det är att han kom med rikedomar. Han kom till ett, och vi vet, en sak som vi vet om Sodom, det är att det är ett väldigt rikt samhälle. Det är väldigt bördigt, och för när Lot, jag tror det var kapitel 13 som långt tillbaka, när han och Abraham ska gå skilda vägar, för just de har blivit så
han väljer ju det bördigaste.
Och det står till och med, vi pratar om det då, att han lyfter sina ögon och ser rikedomen och bördigheten i Sodom. Och det här just att lyfta sina ögon, Abraham gör det flera gånger också, men när han lyfter sina ögon så ser han den platsen som Gud har valt ut. Han ser ett plats att bygga ett altare, att vara i relation med sin skapare. Lot lyfter sina ögon och ser dollartecken. Pengar, pengar, pengar. Så man ser att det som har Lots kompass har fört honom till Sodom. Och han är liksom beredd att anta de villkor som gäller i stan. När han lever i den här stan så är han både en del av den, men också någon som försöker att han sitter i stadsporten och försöker liksom sätta gränser.
När det kommer änglar så måste man ändå be dem komma och snabbt se till att de somnar så de inte...
Ja, jag tror inte han ser dem som änglar. Jag tror att han... för honom så ser de ut som människor. Han refererar inte till guden och sånt. Han ser dem bara som
främmande då, när det kommer två som behöver natt, som inte har, som behöver nattrum.
Och han ska då ta hand om dem, för att jag vet hur det här samhället är och jag väljer att leva här, men jag ska för ändå försöka göra det lite bättre, för det är sån en förändring inom samhället. Och jag kan göra det genom att skydda de här männen från invånarna, och skydda invånarna från att göra männen illa på något sätt. Att säga liksom, ta det lugnt här, ni gör inte orätt. Och vad är hans känsla för rättvisa?
Nu ska vi se hur han försöker göra det här onda samhället bättre. Lot gick ut ur porten och stängde dörren bakom sig. Bröder, sa han, jag ber er, gör inte något så ont. Jag har två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er, så kan ni göra med dem vad ni vill. Bara ni inte gör någonting mot dessa män som har fått en tillflykt under mitt tak. Jag var tvungen att läsa det i en sån röst. Varför säger han inte ta mig istället? Eftersom det är män de vill ha.
Och
det hade varit ädlare.
Precis, och du påminner mig om en extra tråd där som jag vill få in där. Att det är ju härifrån vi har termen sodomiter.
Ja.
Varför de vill inte ha kvinnorna, de vill ha männen och våldta dem och så. Och just det här om att det ska betyda att synden, Sodoms synd, var homosexualitet.
Ja, precis, men det är ju lite... det kan ju enkelt vara Lots missförstånd, eftersom han försöker korrigera detta med en annan en enorm synd. Så att tror att det är man mot man som är synden.
Jag vet inte om han... Jag menar i alla fall att den här texten har ofta setts som ett fördömande av homosexualitet.
Ja, precis.
Men främst inom den kristna traditionen, för att vad som är tydligt, att alltså, det här handlar om våldtäkt, det handlar inte om en sorts sexuell dragning skulle jag säga.
Mm.
För alla män, det är en ritual här.
Ja.
Alla tillsammans samlar sig kring stadsporten och säger liksom, nu ska vi våldta, eller samlar sig kring hans hus och säger, ja, nu ska vi våldta de här. Ja. Så jag skulle säga att synden är inte att de har en fel sexuell moral.
Mm.
Synden är att de ser besökare, de ser människor som inte är en del av deras samhälle, som några som de kan utnyttja.
Ja.
Om inte du kan komma till vårt samhälle med tillräcklig förmögenhet, med tillräckligt många resurser, så att du kan vara en del av vårt samhälle som är så resursstarkt, ja, då kommer vi att utnyttja det enda som du har att ge, vilket är din kropp.
Mm. Det var så jag läste det också. Det var det jag menade med att det är ett Lott har gjort en felräkning här när han tror att det kommer att lösa sig om man skickar ut sina döttrar.
Mm. Och samtidigt så gör han ju, han förlikar sig med deras värdesystem.
Ja, precis.
Att okej, om ni måste utnyttja någon,
ja,
så kan väl jag betala den skulden till samhället genom att ge er två av mina döttrar. Ja, precis.
Ja.
Och han liksom, han går med på att någon måste våldtas.
Ja.
Och det kan man ju tycka att okej, hade han inte varit omringad av alla andra i stan och hade han inte varit så pressad, så kanske han inte hade så jättegärna prostituerat sina döttrar eller erbjudit dem att våldtas. Men han tar inte en ställning och säger, ni gör fel.
Mm.
Så här får ni, ja, ni får liksom, det är fel att våldta.
Ja, precis. Mm. Det är inte så man gör.
Nej. Mm. Men han på något sätt fattar värdesystemet i Sodom, men han fattar inte liksom vad värdesystemet baserar sig på.
Mm.
Och det baserar sig inte på att vi är alla kåta, vi vill ha sex.
Mm.
Det baserar sig på att de är främmande.
Mm.
De har inte betalat sin skuld till oss.
Mm. Ingenting är gratis.
Ingenting är gratis.
Vi har noll gästfrihet.
Mm. Ja. Och när han kom till Sodom så kom han dit för han såg dollartecken.
Mm.
Så han är också med på den här värdeskalan av att allting kan ges ett värde. Allting har ett pris.
Mm.
Allting kan köpas.
Mm.
Men han försöker ändå att hålla någon sorts... Han har en moralisk kompass, men den är ordentligt böjd och den är ordentligt stukad. Liksom.
Han kommer ihåg det här. En viktig grej, nämligen att man ska vara gästfri. Men sen glömmer han bort allt annat som är relevant i den här situationen.
Och det tänker jag också på. Att, det här insåg jag inte förrän jag kollade på Game of Thrones. Kända serien. Och där, precis som här, så är en av de absolut viktigaste moraliska principerna att om du bjuder hem någon, så har de skydd under ditt tak.
Mm.
Och du ska offra ditt eget liv för att du offrar dem.
Mm. Eller dina döttrar.
Eller dina döttrar, precis. Absolut.
Ja.
Men jag tyckte det var så intressant att se i flera olika sammanhang i Game of Thrones-världen, så var den största synden när någon får illa hemma hos någon annan att liksom du bedrog dem, du förrådde dem, du stod inte vid deras sida och skyddade dem till varje pris.
Mm.
Oavsett om de var vänner eller fiende. Har du gått med på att ge dessa personer härbärge hos dig, så offrar ditt eget liv framför deras.
Mm.
En enorm en extrem gästvänlighet.
Mm.
Där gästvänlighet är ett symbolik för så att säga interrelationer.
Mm.
Och det ser man i många såna här sammanhang, att bjuda hem någon är heligt.
Mm.
Så jag tycker det var intressant, för det är en värdering som vi i västvärlden inte känner på det sättet. Att liksom, jag skulle göra vad som helst, liksom, ta mina barn, men inte mina gäster.
Ja.
Man tänker liksom, vad är det för fel på dem?
Ja, verkligen.
Ja. Så han försöker ge dem döttrarna och...
Och de ropade. Men de ropade, ur vägen med dig. Här kommer en främling och bor hos oss och så gör han sig till domare över oss. Nu ska vi hantera dig värre än dem.
Ah.
Oj. Ja.
Så vi ser när han försöker...
Ja, ändra lite.
Och vad är det han säger till dem? Vad kallar han dem för? Något?
Gör nog inget så, inte något så ont. Alltså innan eller efter.
Men vad kallar han dem för när han kommer ut ur sin dörr? Vers 7, va?
Bröder.
Bröder?
Ja.
Mina bröder. Vi är liksom...
Bro.
Vi är grannar. Vi är bros, liksom. Ni känner mig, jag känner er.
Jag har gett er massa pengar.
Ja, exakt. Jag har betalat min skuld till samhället. Jag är en del, jag har köpt in mig här. Och så säger de... Du har inte köpt in det. Du har köpt in det här, men du fattar inte vad det handlar om.
Ja, och du gör det till domare över oss.
Ja,
och nu pratar de inte ens till honom, utan sinsemellan. Så, men nu har de förvandlats till den här pöbeln.
Just det.
Ja.
Vem tror han att han är? Mm. Han är emot oss och den här pöbeln. Jag tänker igen på liksom hur mäktigt den här kollektiva... mobbmentaliteten är.
Mm.
Att vi har någon sorts liksom strömbrytare i hjärnan. Att när vi befinner oss i en grupp människor som på något sätt alla skriker samma sak för att alla andra omkring dem skriker samma sak, så börjar vi skrika samma sak.
Mm.
Vi, liksom, vi är flockdjur. Mm. Och precis som antiloper skräms av liksom ett enda lejon och någon får nytt lejon, alla bara så springer de alla. På samma sätt funkar vi. Och man ser ju det här gång på gång på gång, att det är otroligt otroligt sällsynt med människor som kan överrösta den här flockinstinkten att göra som alla andra och säga, står jag verkligen för dessa handlingar? Mm. Vill jag verkligen bidra till detta? Det är väldigt svårt.
Mm.
Och jag tror en sak som jag tänker som jude, att vara minoritet och att hela tiden befinna sig i en sorts majoritetsdynamik i vår historia.
Mm.
Med Abraham är en hebré, en från andra sidan, en besökare, och Lot liksom skulle också vara det. Så på något sätt hela tiden så möts man av att inte tillhöra det stora kollektivet, per automatik i alla fall.
Mm.
Så att alltid vara, ha ett sorts utanför perspektiv och innanför perspektiv samtidigt. Så det är också väldigt intressant där. Och vad händer då? Så nu vänder de sig mot honom. Han är problemet.
Mm.
Och vi ska göra värre med dig än vi gör med dem.
Och de trängde sig in på Lot och rusade fram för att slå in dörren. Då sträckte gästerna ut sina händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. De som stod utanför porten slog dem med blindhet, unga som gamla, så att de förgäves famlade efter dörren.
Ja.
Ja. Ja.
Så de här änglarna,
ja,
de visar sig sin makt.
Krafter.
Ja, precis. De var, alltså, risken var ju aldrig mot dem egentligen.
Mm.
De kunde nog ha klarat sig mycket väl ute på torget under natten.
Mm.
Lot såg dem inte som änglar, utan som besökare, som främlingar. Men de kan liksom dra in honom snabbt, stänga dörren.
Mm.
Och
se till att den direkta faran är över.
Ja, och vad hände männen där ute?
Ja, de slogs med blindhet. De hittade inte dörren längre.
Och blindhet är ju väldigt symboliskt.
Ja, alltså, ja.
De var ju moraliskt redan helt blinda.
Ja.
De var, och Så då får de det fysiska åkomman som de liksom moraliskt reflekterar inombords, yttrar sig. Och de kan inte...
Det speglas somatiskt.
Exakt, ja, precis. Somatiska åkomma här, precis. Och som drabbar allihopa kollektivt.
Ja, unga som gamla.
Ja.
Männen sa till Lott... Men nu är det män igen.
Nu är det män. Ja. Fast det stod faktiskt män i vers 10.
Nej,
ja, de säger gästerna. Det. Fast i hebreiskan så är det ha-anashim.
Ja, det är för att inte blanda ihop vilka...
Vilka de var, precis. Ja. Men det är männen, då menar man just... Ja, det kan ju inte vara någon utanför huset som drar in honom i huset och slår alla andra blinda.
Nej.
Utan det är verkligen han själv, det är de själva, ja. Mm.
Männen sa till Lott... Har du fler anhöriga här, någon svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för dem bort härifrån. Ty vi ska ödelägga denna ort eftersom Herren har hört ett starkt klagorop från folket här och han har sänt oss att ödelägga stan. Då gick... Ja.
Jag tänkte just det här klagoropet som du, ja, som vi pratade om tidigare.
För det är bara Herren som har hört det. Men annars kunde man väl säga att alla har hört hur offren klagar.
Precis. Och Lott verkar inte ha hört
det. Nej, det är uppenbart hela dalen, hade man kunnat säga. Men Herren har hört, specificerar de.
Mm. Och så är det förövarnas, så att säga, skrumpna samvete som ropar ut. Jag är väl mer benägen att tänka att det är... även fast det alla är med i den här mobben, så när människor handlar illa inom ett samhälle så finns det ju både förövare och offer.
Ja, och ofta är det samma personer också.
Ja, som är offer och sen så går de vidare och förgriper sig på någon annan.
Ja.
För att inte vara sämre.
Mm.
Det är ju tyvärr väldigt vanligt.
Ja, och det är där mina psykologiböcker kommer in, tror jag. För det är ju inga lyckliga människor som förövar sig.
Nej,
det är inte det. Så det är deras smärta över obalansen och det här två inre tvånget eller något sånt där.
Mm.
Den här felaktiga uppfattningen att så här justerar jag en obalans genom att göra samma sak som gjordes mot mig.
Mm.
Ja, och att det är det som liksom psyket... vet inte funkar.
Nej, precis. Och att själv, och det tror jag är en viktig sak inom en viktig moralisk sak som kommer med Toran här med i de här texterna, som kommer senare speciellt i lagtexterna, men att du var själv slav i Egypten, då ska du inte förtrycka andra.
Mm.
Du ska inte förgripa dig på andra.
Hela tiden detta, du ska komma ihåg hur du har varit.
Och en sorts offrens ansvar, att för att du är offer så har du ett ansvar att se till att inte det blir fler offer. Och så jag hade tänkt på att det är både förövarna och liksom offrerna som skriker ut på något sätt. Men jag gillar det när du säger det.
Ja, vad var vi nu då?
Det är 14 då.
Just det, ja, då gick Lott bort och talade med sina blivande svärsöner. Ja.
Som
bodde i någon annanstans.
Ja, precis. Man har en liten extra scen här som man kanske är svår att placera om. Ja, alla går runt och är blinda där, så han tar kontakt. Men var inte de med då? Bland de andra? Var inte de med i mobben, kan man ju fråga sig.
Ja, eller är de liksom i bara en annan del av huset där de redan bor?
Mm.
En ganska stor gård. Kanske det som de bor på.
Kanske det. Kanske bor de alla tillsammans. Det är möjligt. Inom hans hus. Ja, det har jag inte tänkt på kanske. Ja, men de skulle vara en del av hans familj.
Ja.
De skulle gifta sig med hans döttrar. Så att det var därför de inte hade känt en man än. För de hade inte blivit bortgifta än.
Ja,
just det.
Ja. Skynda er bort från denna ort, sa han. Herren ska ödelägga staden. Men svärsönerna trodde att han skämtade.
Mm. Och där...
Det är väl lätt att tro när någon säger en sån sak i och för sig.
Ja, jag menar... Det finns ju många som går runt, eller man har ju sett så här, folk med plakat som går runt och liksom snart kommer...
The world is nigh.
Ja, precis.
The end is nigh, men
Och det här är också en psykologisk fenomen, ett psykologiskt fenomen, att man såg det här med hur många som togs på sängen när Donald Trump blev vald till president till exempel. Mm. Va? Men det kunde ju inte hända. Mm. För det var så avskyvärt, det var så fel. Så alla tecken på att det fanns en möjlighet att han skulle kunna slå Hillary Clinton, som alla såg som favorit, det avfärdade man.
Mm.
Och allt bevis på att hon var på väg till en jordskredsseger, det tog man in som sanning.
Mm.
Så på något sätt, när saker och ting är för hemska att tänka sig, så har man en psykologisk tendens att så där kan det ju inte gå till.
Kom igen!
Det liksom bara, det går inte ihop psykologiskt. Så de tror att han, de ser honom som en pajas liksom. Och det är också där vi har den här moraliska blindheten igen, va?
Mm.
Att de kan inte se vad som är framför dem. Även när de har en chans att hoppa på liksom räddningen.
Yeah.
Så såg han ut som en tok.
I gryningen drev änglarna på Lot och sa, de drev på honom i gryningen. Han har hållit på hela natten och kan inte tro det själv riktigt. Kanske. Och sa, skynda dig iväg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har här, så att du inte förintas när staden straffas. Lot dröjde. Igen, vad är seg man? Men eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom och hans hustru och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden och lämnade dem där.
Mm.
Ja.
Och varför dröjer de? Varför är det så svårt?
Ja, varför dröjer han så mycket?
Ja.
Vad gör han?
Om du har en timme att utrymma ditt hus och ta dig utanför Göteborg.
Han gillar alla sina saker, för han har dollartecken i ansiktet.
Ja, men det är också det här liksom, man frågar sig varför bodde det judar kvar i Tyskland 1935 när nazisterna hade varit i kontroll i 2 år och förbjudit alla andra partier, och varför, jag menar, min gammelmorfar, min mormor föddes i Berlin och hennes föräldrar var liksom väletablerade och hade det bra i Tyskland. Och det tog dem fram till 1938 att bestämma att nej, det här går inte längre. Vi tar oss ur. Och de var bland de tidigaste som ändå... många stannade kvar och gick ett hemskt öde till mötes. Så på något sätt, så man, just det här att man inte kan tro att det faktiskt ska vara så här. Att det kanske faktiskt kan bli så här. Men tänk om jag är kvar i 5 minuter till och så går faran över.
Mm.
Tänk om jag vill inte liksom ha hoppat för snabbt och så tittar jag tillbaka. Oj, vad dum jag var. Så inte ens Lot som har liksom, som inte är blind, han har svårt att slita sig. Och hans fru också, som är inföding.
Mm. Men de förs ut ur staden.
De liksom drar ut honom.
Ja,
du måste bordarna. Härifrån. Du har inte mer tid.
Ja.
Och han har ändå svårt att slita sig.
När de förde ut dem sa han. Ja. Fly nu för livet. Se dig inte tillbaka och stanna inte förrän du har kommit över slätten. Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas. Nej, herre, sa Lot till dem. Du har visat din tjänare ynnest och har varit barmhärtig mot mig genom att skona mitt liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. Jag skulle aldrig hinna undan olyckan. Jag skulle dö. Men staden här framme ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad. Låt mig få söka min tillflykt där och rädda mitt liv. Den är ju så liten. Vad är det med honom? Vadå, jag kan inte fly.
Bergen, det är så långt borta.
Jag vill inte upp till bergen.
Gömmer mig i den här stan så kanske det...
Vänta nu här. Berg är lika med symbol för plats där Gud är på ett särskilt sätt. Samma som med öknen. Jag har antecknat här.
Okej. Okay.
Ja.
Så han är
och
rädd.
Han har ju valt slätten när de skulle gå olika håll. Ja. Så väljer han dalen, slätten.
Ja.
Ja. Där vattnet rinner ner och det blir grönt och frodigt.
Och igen ska man väl kanske säga att det här är hans enorma oförmåga att koppla bort.
Ja, och precis.
Att och lämna allting bakom sig.
Precis, att lyfta blicken.
Mm. Ja. Och se vad som verkligen är bra för honom. Och änglarna, som har ju haft rätt hela tiden här, säger... Där uppe kommer du bli...
Du klarar dig om du gör så här. Jag vill hellre den här. Den lilla staden, den är ju så liten.
Mm, precis. Och också på något sätt att... Okej, jag kunde inte rädda Sodom. Jag försökte vara domare, försökte sitta vid stadsporten, försökte påverka som en ensam person där.
Mm.
Men jag kanske kan rädda den här lilla staden istället. Jag kanske kan gå in i den här lilla stan och ha en effekt. Mm. Kanske. Jag kan köpa in mig där och kommer gå bra i förorten.
Mm.
Men det är inte det handlar om.
Mm.
Det handlar om att den här platsen är den är fördömd.
Mm.
Och där tänker jag också, det finns ju de som säger, om vi kommer till den här frågan, varför... Jag menar, vad är det för gud som bara liksom drar ett streck och säger nu har du kört med Sodom och Gomorra.
Mm.
Vad är det som liksom, vad är logiken bakom liksom, det här atombomben som slår ner, den gudomliga?
Det är inte första gången Gud gör såna här drastiska tvättnings...
Nej, vi såg ju det med syndafloden. Ja. Ja. Och där också så var det liksom att samhället är så ont att det inte går att rädda.
Mm.
Och här har vi det här konceptet när Abraham prutar sig ner till 10 och så visar det sig att det inte finns 10 där.
Mm.
Så är det igen, samhället är så ont att det inte finns några som helst.
Det räcker inte. Det som finns är inte tillräckligt för att så rätt frön.
Nej.
Det är genombrutet.
Vilket visar också att vi i mänskliga samhällen behöver en kritisk massa.
Ja, precis. Det här tror jag också. Ja, man behöver en kritisk massa, ja.
Och en kritisk massa av människor som stödjer varandra.
Mm.
Och kan uppmuntra till rätt beteende.
Mm.
Och kan också fjärma sig från fel beteende.
Mm.
Och vi människor är så sammanhangsbundna. Alltså vi påverkas enormt, väldigt omedvetet av inställningar och mentaliteter som finns i samhällen där vi bor.
Mm.
Vi tar på oss dem utan att resonera ofta kring varför vi gör det och så vidare. Och om det är våra mindre samhällen eller samhället i stort. Men vi är väldigt påverkade av hur samhällen tänker och rör sig och fungerar.
Han svarade, nu är det en hand bara, nu är det samtalaren bara med en av de här.
Det finns fanns en liten fotnot här, kommentar kring det här med de här tre änglarna från tidigare.
Ja.
Och sen var de ju bara två.
Ja, och nu är det han.
Och nu är det bara en.
Ja.
Så tänkte man i Talmud att änglar är så här speciellt skapta varelser för att utföra en viss uppgift.
Ja, just det.
Och när de har gjort det så...
Ja, då försvinner de liksom.
Ja, de upplöses. Ja. De är bara liksom ett paket för att utföra någonting.
Ja.
Och de har inget eget existensberättigande.
Ja, de är inte individer och personer med...
Precis, exakt. Så på något sätt så änglarna har liksom... De existerar så länge de har en funktion och sen så puff. Så den första ängen... Vad gjorde den första ängen innan den försvann?
Ja, det var väl den... Den kanske var... Den andra rösten då?
Det var den första ängeln av tre.
Ja, den andra.
I kapitel 18.
Ja.
Så var det ju att leverera nyheterna att Abraham skulle få en son.
Just det.
Eller Sara, ska få en sån. Det var ena ängeln. Den andra ängeln hade till uppgift att vad var det de sa här? Att att den skulle, ska jag se här. Just according to this one, an angel exists to perform one specific task after which the angel disappears. Så en skulle berätta för Abraham och Sara att de skulle få, en skulle förstöra Sodom.
Mm.
Och en skulle rädda Lot.
Ja, okej.
Okay. Så när det är en som är kvar i Sodom för att förstöra stan.
Ja.
Och den andra är liksom, okej, okay, min uppgift, ta hand om Lot. Och den tänker jag göra. Jag får inte stanna kvar här.
Jag
får inte dröja.
Ja.
Liksom, men den kommer att gå.
Och hör vad han säger nu då.
Mm.
Han svarade, ja, det ska bli som du vill också den här gången. Jag ska inte förstöra den stad du talar om. Men fly dit så fort du kan. Jag kan ingenting göra förrän du är där. Så fick staden namnet Soar.
Mm.
Namnet anspelar på ett hebreiskt ord för liten.
Ja, Mitzhar Soar.
Mm.
Så en pytteliten plutt till stad.
Mm.
Ja.
När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar. Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra. Ett regn av svavel och eld från Herren, från himlen. Och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades hon till en saltstod.
Mm. Och hon kan inte liksom släppa det.
Mm.
Hon liksom bara, amen.
Mm.
Och sen bara, så hon kristalliseras.
Ja, en saltstod. Är det något dåligt liksom? Eller jag menar, salt är väl nödvändigt? Och, hur ska man läsa det? Det är klart att det är bättre att vara en människa än att vara en saltstod. Men hon skulle ju kunna bli liksom gegga eller ett kadaver eller du vet, luft.
Men det här är, kan man väl säga, den första manifestationen av vad den här platsen skulle komma att bli.
Ja. Det är hon som ser till att det aldrig kan växa någonting där. Kanske.
Jag har inte sett det så faktiskt. Att hon genom sin saltomortal.
Fortsätt, ursäkta.
Nej, men det är intressant att hon skulle på något sätt skulle... Men den här platsen som då förstörs med eld och svavel och blir liksom en krater i jorden.
Mm.
Det är så vi får förklaringen till hur Döda havet uppstod.
Precis, som ju är så salt att ingenting kan leva där.
Mm. Och det är också världens lägsta punkt. Ja. 400 meter under havsytan.
Mm.
Så det är en väldigt intressant geografisk plats som man fattade redan tidigt liksom. Det här är ingen vanlig plats, här måste någonting ha hänt.
Mm.
Så den här legenden om Sodom och Gomorra förklarar hur den här platsen blev så hur det blev ett så stort hål i marken. Liksom en djup krater och också hur det kom sig att det är så salt och så liksom, och de här bergen runt omkring har väldigt hög salthalt. Som den geologiska förklaringen är att det är precis där vi har två av jordens plattor som rör sig mot varandra. Den asiatiska och den afrikanska. Och också de skapar liksom en urgröpning när de gungar sig mot varandra och så vidare. Och så. Men, som jag förstår i alla fall. Men så det är inte en meteorit som har slagit ner.
Nej,
som man vet. Men det skapar inte en avlång dalgång, utan det skulle vara ett hål. Va?
Ja.
Men här så är det ju... Ja, men det är den bibliska förklaringen till saltet och att hon är saltstod för folk som tänker på området. Så, ah, men såklart, det var havets salt och allt det här.
Så hon, blir, I get it.
Hon blir en del av geologin.
Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. Och nu är Abraham...
Oh, jag kom ut på en till grej innan du går in på... Salt användes också för vad?
Lägga in kött. Ja, det var det jag tänkte att det gjorde. Var det det du menade?
Ja, att lägga in kött. Och för saltet hade en funktion att bevara mat.
Ja.
Att på något sätt bevara saker och ting. Så genom att hon blir en saltstod så är hon för evigt bevarad.
Mm.
Som en del av det här området.
Ja.
Hon vänder sig om och hon identifierar sig med Sodom.
Ja.
Hon kan inte släppa det, så hon liksom är evigt insaltad.
Ja, glöm aldrig.
Ja, ja. Det var man. Ja, precis.
Ja. Men nu är det tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där han stått inför Herren. När han såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet fick han se röken stiga som från en smältugn.
Mm. Så det här är intressant för,
vittnet så, på berget.
Ja, och på något sätt allting, hela kapitel 19 har varit en nästan som en bara ett scenbyte från när Abraham stod där och diskuterade med Gud och förhandlade om att rädda dem och sen så går han hem igen
och det förstår han, det fanns inte tio.
Nej, inte ens det.
Inte ens tio. Ja.
Och på något sätt staden, och då måste han ju också tänka till och med min brorsoldat.
Och då finns den här vers 29 här. När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på Abraham och lät Lot komma undan den förstörelse som drabbade städerna där Lot hade bott.
Mm. Så Lot skulle egentligen inte ha förtjänat att räddas.
Det var för Abrahams skull.
Ja, och inte för att han inte var god eller tillräckligt god, för han visade ju tillräckligt mycket moralisk stake att han kunde ställa sig upp mot resten av samhället.
Mm.
Men han räddades speciellt för Abrahams skull.
Mm. Och Gud tänkte på Abraham igen. Det här är... Det står det tänkte.
Mm. Kom ihåg, mindes.
Ja, precis. Hade i åtanke.
Precis.
Och nu kommer den här lilla delen som har i Bibel 2000 överskriften Lots döttrar här.
Ja, stor ick-faktor. Trigger warning för seriöst. Inte bara för barn, men också det är... Jag menar, det här handlar om incest och om väldigt olustiga saker.
Vi får se vad det kan...
Jag brukar chocka folk som... från flesta känner ju inte Bibeln så väl. Jag brukar säga, vad vill du ha en riktigt... Om folk säger kritiskt att Bibeln, ja, du liksom förklarar saker och ting. Ja, vill du ha en riktig klibret så läs slutet av kapitel 19 så får du se.
Det är lustigt att såna här grejer kommer så tidigt, tycker jag. Redan här. Vi har så mycket kvar av den här tjocka boken.
Ja, men på något sätt så är de här berättelserna... Och
personerna, alltså karaktären Lot. Det är så många hela tiden som gör en massa fel.
Ja, och vi har ju, jag menar, hela samhället väldigt tidigt. Eller vi har ju ett mord i andra generationen av mänskligheten.
Ja.
Vi har... syndafloden för att samhället har helt förgått sig ondska bara 10 generationer efter Adam och Eva. Sen har vi Babels torn också som är ett stort liksom, mänskligt misslyckande om man vill. Och så hela tiden så ser vi att liksom Toran säger, människor fixar inte det här, vi behöver
och en slags sån här lär er.
Precis. Och att bädda för att det här behövs.
Ja.
Vi behöver regler för titta hur det blir annars.
Precis.
Titta vad vi får för samhälle om vi bara förlitar oss på att människor kommer att ta rätt beslut av
eget bevåg.
Mänsklig natur, det ligger i mänsklig natur att vi ska skapa ett bra... Nej, det gör det inte. Människan behöver den gudomliga vägledningen. Och om man ser det som att människor behöver Gud eller människor behöver den kollektiva visdomen som
eller ett Gud superego, representerar. Eller vad man nu vill kalla det.
Ja, precis. Mm. Men vi behöver det här.
Ja, man kan inte bara ta ur hand i mun. Nej. Och fortsätta.
Och tro inte att vi har en sorts statisk, konstant moralisk kompass inom oss. Mm. Vi har inte det.
Mm. Ständig reflektion.
Mm. Och vaksamhet.
Ja.
I oss själva.
Mm, verkligen. Vers 30. Lot lämnade Soar och slog sig ner i bergsbygden. Jaha, nu gjorde han det i alla fall.
Mm.
Ja.
Så varför lämnar han Soar?
Ja, jag vet inte riktigt. Ja, nu det får vi se här. Slog sig ner i bergsbygden tillsammans med sina båda döttrar. Han vågade inte stanna i Soar. Och nu bodde han och hans båda döttrar i en grotta.
Var stod det?
Det står här, vers 30.
Ah, okej. Okay. Mm. Ja. Just det. Så kanske förstörelsen, kanske bara lukten av förstörelsen, men på något sätt...
Eller de som säger, var kommer du ifrån? Jag kommer från Sodom, men titta.
Ja, ah. Det kan ju också vara intressant. Precis, men det finns också skäl att tro att Sohar var också övergivet. Eller förstört, fast de inte förstördes själva i Sohar. Mm. Men att för de tror... du läser nästa vers, ska du säga.
Då sa en dag den äldre dottern till den yngre: vår far är gammal och det finns inga män här i landet som kan göra oss med barn på vanligt vis. Vi ger vår far vin att dricka och sen ligger vi med honom. Så skaffar vi barn genom vår far.
Mm. Så de...
Det finns inga män i landet.
Nej, vad de har sett så är det bara vi tre kvar i världen.
Ja.
Det är bara pappa, du och jag, syrran, som är i liv. De har sett Sodom förstöras och Tsoar förstöras. Och vad har de för skäl att tro att jorden inte har förstörts? Förra gången förstördes genom en flod.
Mm.
Den här gången så förstördes genom en...
Eld
och svavel. Precis. En atombomb. En gudomlig atombomb har vi. Så det är bara vi kvar. Och hur ska det bli fler människor? Vi måste sätta på pappa liksom. Om man ska vara väldigt... vulgär. Men det är en vulgär avsnitt. Så. Mm.
Vi ger vår far vin att dricka och sen ligger vi med honom. Så skaffar vi barn genom vår far.
Mm.
När det blev kväll gav de sin far vin att dricka och sen gick den äldre systern in till honom och låg med honom. Och han märkte varken när hon la sig eller när hon steg upp.
Mm, så de hade verkligen supit honom ordentligt full.
Ja, han märkte inte. Då är det... Det är viktigt för berättelsen att det var inte någon liksom, det var inte Lot som så här, önskade detta skeende, utan det var en sån här, vad ska man säga,
han våldtog, som man vill hårdra, av sina döttrar.
Ja.
Eller liksom, ja, men och här är en intressant diskussion som kommer upp i Talmud, i den rabbinska traditionen, just kring den här berättelsen. Vad ska vi säga om människor som utför en hemsk ond handling eller moraliskt fel handling, men de gör det av vad de tror är de rätta anledningarna?
Ja, tricket är väl det där, vad de tror är de rätta anledningarna. Ja. För nu var det faktiskt inte så att alla var förintade i hela världen. Det fanns andra människor.
Mm.
De hade fel sin den här tron.
Precis, de kunde kanske ha tagit sig över bergen och kollat att wow, hela världen är kvar där.
Ja.
Men nu är de i skyddsrummet och tror liksom att...
De är i en grotta. De tror att det är över med mänskligheten.
Mm.
Mm.
Så de gör så här. Och,
men då är de i alla fall inte, då är det liksom systrarna mot pappan, för de verkar ju inte säga det till pappan heller. Så då blir det ju inte en sån här Josef Fritzl-drama.
Nej, det gör det ju inte. Jag skulle inte kalla det för ett övergrepp riktigt heller. Fast det görs utan hans medgivande.
Ja, nu för tiden är det det. If you're unable to say no.
Mm-hmm, precis, precis. De ska inte, men de gör det inte för att de är attraherade av honom.
Nej.
För att de är sexuellt upphetsade.
Mm. Den, det är ingen som är det i den här scenen.
Nej.
Nej, det är inte, alltså, till skillnad från de här männen i Sodom.
Ja, precis. Ja. Och det är intressant därför, för där hade vi också att den här kopplingen mellan alkohol och sex.
Ja.
Fast männen utanför hade ju inte druckit. Men Lot försöker liksom ge dem alkohol för att få ner änglarna i säng. Och sen så dyker de här upp som ska ha sex. Och här används ju vinet direkt för att liksom komma dit.
Ja.
Så det finns en massa intressanta spår här.
Ja, man får smälta det här ett tag, känns som. Men nästa dag sa den äldre systern till den yngre: "I natt låg jag med vår far. Vi ger honom vin att dricka ikväll också. Sen kan du gå in och ligga med honom. Så skaffar vi barn genom vår far." Upprepar han detta hela tiden, att det handlar om barn, 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 barn.
Mm-hmm. Så de försöker ju säga för sig själva.
Ja, de försöker verkligen göra allt vad de kan för att förstå att det är bara därför, det är bara därför.
Ja, vi måste göra det här. Det är hemskt avskyvärt. Blä. Men annars blir det inga barn. Vad ska vi göra? De verkligen är övertygade om det här.
De gav sin far vin att dricka den kvällen också. Och den yngre systern låg med honom. Och han märkte varken när hon la sig eller när hon steg upp. Ja, precis samma sak. Så blev Lots båda döttrar havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Och han blev stamfar till våra dagars moabiter.
Det är intressant. Moab,
ja,
kan läsas som me'av.
Ja.
Från pappa.
Ja, precis. I hebreiska en anspelning på genom sin far.
Just det där, ja. Mm.
Också den yngre systern födde en son. Hon gav honom namnet Ben-Ami. Och han blev stamfar till våra dagars ammoniter.
Och vad står det där?
Ammon. Bara. Det står det inte mer.
Ja, men
Ben
son till.
Ja.
Ben Ami, son till min. Am betyder folk.
Ja.
Eller släkt.
Ja.
Kan det också vara. Så Ben Ami är liksom son av släkt, inom släkten.
Ja.
Kan man ju.
Det var ingen som försökte dölja hur det hade gått till i alla fall.
Vem ska de dölja det för? Det finns inga människor kvar, tror de.
Ja, de måste ju, de här, för att sonen ska bli stamfar så måste han ha hittat någon fru.
Mm. Och sista biten här tycker jag ändå lite rolig, för att vilka är moabiterna och ammoniterna?
Ja, vilka är de nu då?
Det är grannfolken.
Ja.
Moabiterna är de som befinner sig i Jordan, liksom på andra sidan Jordanfloden, och ammoniterna också där. Jag brukar säga att det här är lite som en riktigt fräck Norge-historia.
Mm.
Att i Sverige så gillar vi att skämta om norrmännen för liksom, det är lillbrorsan eller grannarna som vi liksom vi pikar dem lite för de är där och de är så irriterande och så här. Och de berättar i Norge Sverige historier om hur dumma svenskarna är tillbaka, och här är en så här riktigt fräck liksom, du vet hur grannarna kom till, va? Det var ju incest. Så att, och de var ju så inställda på det, så de dödde inte liksom att ta från pappa och från min släkt. De heter ju så.
Vi brukar ju säga moabiter, har ni tänkt på, med av.
Ja, precis. Vi vet var ni kommer ifrån.
Det är lite som den där norske pojken som blev döpt till pappa efter sin far.
Precis, precis. Där har man det. Ja, så här har vi ju en väldigt moraliskt komplicerad, tung berättelse ja. Som slutar med en liten,
med ett skämt.
Med ett skämt
ja.
om grannarna.
Ja.
som kan vara sådär. Men just, ja, för mig så vad jag verkligen ser är just det här, det kollektiva och hur individen måste hela tiden vara på sin vakt. På vilket sätt vi påverkas av alla andra omkring oss.
Mm.
På vilket sätt vi låter oss dras in i...
Vilken röst det är vi lyssnar på, liksom.
Mm. Precis. Och den rösten kan ofta, menar... Freud pratar ju om superegot, va?
Mm.
Som är...
Den här regelinsättande instansen.
Mm. Ja. Och var kommer den ifrån?
Det är en så internaliserad röst. Från föräldrar och samhälle.
Ja, precis. Och den här rösten som är väldigt stark.
Mm.
Och den sätter en viss... En väldigt stark prägel på oss i hur vi bedömer våra egna handlingar.
Mm.
Skulle jag säga. Och där tycker jag att liksom... Det är det här kapitlet försöker visa. Att vi kan till och med de bästa avsikterna...
Mm.
påverkas att göra riktigt hemska val och sen så är vi väldigt bra på att resonera kring våra val och försöka hitta sätt att rättfärdiga dem också.
Exakt. Ja.
Så hela tiden
var
försiktig, du vet inte hur mycket du själv går på dina liksom.
Dina egna rövarhistorier.
Ja.
Jag brukar tänka att om jag inte riktigt vet vilken röst jag ska lyssna på, så tänker jag att den här rösten som säger rätt sak, den är väldigt, väldigt kortfattad. Den säger ofta ja eller nej bara. Ska jag göra detta? Nej. Men den här andra rösten, det är ju den här som försöker resonera. Jo, för att du sa och han sa nej. Så man har, om man har en sån malande i huvudet, då vet man att nu take 20 liksom, och bara vänta lite.
Det är en väldigt bra sätt att tänka på det, skulle jag säga.
Ja, det funkar jättebra.
Om du liksom i din inre röst håller på att komma med en massa skäl till varför det ska vara så här. Och det går
om det
bra.
Är en domstolsplädering, liksom, du lägger fram ditt försvar.
Och därför säger är det okej att handla så här. Nej. Börja inte.
Time out. Ja. Nu måste vi gå igenom den här
idén. Jag gillar det. Jag ska försöka implementera det där och se.
Ja.
Ja. Mm. Okej.
Okay. Nästa kapitel är mycket kortare. Det här var ju ett riktigt rejält stycke.
Vad matigt.
Ja. Precis. Då är det avgörande.
Jag har inte aptitretande med matigt. Så nästa bit. Där kommer vi tillbaka till Abraham. Och hur han för sig i landet, landets befolkning. Och där också, precis som tidigare i början av hans karriär, så gör han några moraliskt lite gråzonen där kring hur han för sig och relaterar till andra. Så vi ska se.
Och så ska vi se om det blev Gud hade rätt i detta, att det blev en son eller ej. Du vill inte säga något om det.
Nej, vi ska inte spoila om Gud faktiskt kan förutsäga hur det kommer bli.
Ja. Vi får se.
Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Ja, ett grusomt kapitel som avslutas med en Norgehistoria. Avsnitt 19 av Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax Göteborgs filosofiska praktik. De andra avsnitten finns på filosofensbibel.se och på filoprax.se finns artiklar och information om kommande evenemang. På torsdag till exempel håller Joshua från Bronson Consulting en interaktiv föreläsning på Göteborgs litteraturhus. Kolla upp det, vet jag. Följ oss på Facebook/Filoprax. Vi hörs och ses.